Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se.
Amen. Välkomna alla campus över hela Sverige online. Välkomna hit den här dagen. Det ska bli så spännande att få predika för dig idag. Och jag har ett ämne på mitt hjärta som jag hoppas att du också kommer gilla. Dagens predikan kommer att heta: vad definierar en kristen? För er som inte känner mig så är mitt namn Daniel Vidén och jag är campuspastor i Hillsong Jönköping och har fått förmånen att predika för er idag om vad definierar en kristen. Och innan vi gör det så tänkte jag att vi bara skulle lägga den här predikan i Guds händer. Så vart du än är, om du så är i soffan hemma eller om du är på något av våra campus, kanske Jönköping. Har vi någon från Jönköping? Ja, det har vi. Så ska vi bara be en bön för dagens predikan. Herre, vi tackar dig för att du är här och nu, just nu i detta rum. Vi tackar dig också Gud för att du är där vi är, runt omkring i Sverige just nu, på våra campus eller online eller vart vi än är, så är du med oss. Och vi ber att dagens predikan skulle få väcka till liv någonting i oss. Få människor att höra det du vill säga och se det du vill att vi ska få se, Herre. Vi tackar dig för den här stunden, i Jesu namn, och alla sa amen, amen, amen. Hej, välkomna. Jag har ett ämne på mitt hjärta idag som jag har tänkt lite på. Jag har funderat mycket på vad är det som definierar en kristen. Och då tänker du kanske, lyssnar här idag och du kanske inte ens ser dig som en kristen eller identifierar dig som en kristen. Men vad är det som definierar en kristen person? Alltså någon som tror på Jesus. Vad betyder det egentligen att vara kristen? Är det att vi står för vissa politiska värderingar? Eller är det att vi går till en viss plats? Eller är vända åt ett visst håll? Eller gör vissa gärningar? Vad är det som definierar att jag är en kristen? Grejen är så här, vi hittar inte ordet kristen i Bibeln. Vart du än letar i Bibeln så hittar du inte ordet kristen. Ordet kristen kommer från ordet Kristus. Kristus på grekiska är Christos, som betyder den smorde, Jesus. Det här är varför jag har massa CSN-skulder. Det är för att jag kan de här grekiska orden. Det är bara googla, du hittar det hur lätt som helst. Men kristen kommer från det grekiska ordet Christianos. Det är det grekiska ordet för kristen som betyder tillhörande Kristus. Alltså, om jag kallar mig för kristen så tillhör jag Jesus. På den här tiden när man sa det här ordet, det man egentligen sa var att jag var slav till Kristus. Jag var slav under Kristus, alltså bunden till honom. Det här var ett ord som man började använda utanför kyrkan, egentligen för att se ner på de kristna. Man kallade människor för, haha, där går en sån där som är slav till Kristus. Haha, där går en sån där som har gett bort allting till kyrkan. Haha, där går en sån där som alltid är i templet, som alltid liksom går med de där kristna människorna. Man såg ner på människor och kallade dem för slavar till Kristus, att man följde Jesus blint. Många kristna gav allt på den här tiden. Men grejen var att de första kristna, de som första som gjorde kyrkan, de sa inte emot. Det var inte en konstig grej för dem. Det är klart att jag är stolt över att jag har gett bort allting till Jesus. Det är klart att jag är stolt över att han har räddat mitt liv. Det är klart att jag är hans efterföljare, för han har gett mig allt och mycket mer. Ja, men ni säljer ju allting för att följa honom. Precis, för att jag är en Kristus. Tänk om vi kunde hitta tillbaka till vad det är att definiera sig som troende eller Kristus. Eller tänk om du är här idag online eller på något av våra campus och har funderat på det här med tron. Och tänk om du kunde få tag på någonting idag där du inser vad det är att följa Jesus. Så punkt nummer ett här idag av 6 punkter som definierar oss som kristna är: nummer ett är våran bekännelse till Jesus. Våran bekännelse till Jesus. Det står så här i Romarbrevet 10:9: om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Det är löjligt enkelt att bli en efterföljare till Jesus. Det är löjligt enkelt att bli en kristen. Att följa Jesus handlar om att tro på honom och stå för det. Tro på honom och stå för det. Och när Paulus skriver det här bibelordet i Romarbrevet så skriver han till en församling med olika bakgrunder, med olika stilar, en blandning av judar och greker och romare. Och judarna hade under tusentals år förtjänat sin väg till Gud. De hade presterat sin väg till Gud genom lagen och genom ordningar. Kristna judar började att ställa krav på de här icke-judiska kristna människorna som kom till i kyrkan. Och man började ställa krav på lag och ordning i församlingen. Men Paulus skriver att det handlar inte om vad du gör. Det handlar inte om hur mycket du läser. Det handlar inte om dina handlingar eller hur du förtjänar din plats till Gud. Utan det handlar om vad du tror på och vad du bekänner dig till. Det är vad det är att vara en kristen, säger Paulus. Det handlar om vem du säger att du följer och att du också följer honom. Det är det som är definitionen av att ge sin bekännelse till Jesus. Det som definierar oss som kristna är att vi följer Jesus, att vi bekänner oss till honom. Inte att vi följer en ideologi, inte att vi följer några bra grejer eller att vi följer en viss politik eller har vissa åsikter, utan det är att vi bekänner oss till Jesus. Jesus säger själv att enda vägen till Fadern är genom mig. Det finns ingen annan väg till Jesus. Det finns inga stenar, inga energier. Om ni bekänner mig inför människor, säger Jesus, så kommer jag bekänna er inför Fadern. Så det som definierar oss är vår bekännelse till Jesus. Jag tänker på mina barn. Mina barn, de gör aldrig som jag säger åt dem att göra. De gör som jag gör. Och det finns någonting i det där också, att mina barn, de behöver lära sig att följa. Det jag gör, det kommer de att göra. De kommer följa mig och göra det jag gör. Samma sak är det med Jesus. Om vi vill bli mer lika honom så måste vi följa honom och göra det som han gör. Många människor som inte ens är troende, många människor som till och med är ateister, har sagt genom historien att om alla levde så som Jesus lärde så skulle vi leva i en perfekt värld. Så vår bekännelse definierar våran tro. Nummer två, vad som definierar oss som, eller definierar en kristen person, är våran auktoritet. Nummer två är våran auktoritet. Vad hade hänt med våran kyrka, vad hade hänt på ditt campus eller vad hade hänt online om vi hade förstått det faktum? Bibeln säger att i Efesierbrevet att samma kraft som reste Jesus från de döda bor i oss. Om vi hade förstått den kraften, vad hade hänt med våra liv, med våran kyrka? Vad hade hänt med våra campus, med våra äktenskap, överallt där vi är? Vad hade hänt med oss? Hur hade kyrkorna sett ut? Vad hade hänt? Hur hade vi levt? Hur hade vi prioriterat våra liv? Och jag har så fastnat i tanken av att det borde märkas att vi följer Jesus. Det borde lukta lite Jesus i de rummen där vi kommer in. Det borde märkas i hur jag pratar med människor. Det borde märkas i hur jag relaterar till min familj. Det borde märkas i hur jag är på jobbet och hur jag ber för mina kollegor. Det borde märkas att jag följer Jesus. För det som definierar min tro är min auktoritet i Gud. Och tre saker som vi har auktoritet i är bön, makt över ondskan och vårt tal. Bibeln säger att bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så ska ni bli botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. När du ber den här sommaren, där du är, när du ber och har en stund med Gud, din bön är mäktig. Vart du än är, din bön är mäktig. Den påverkar här just nu. Den påverkar i ett annat campus just nu. Den påverkar din familj och dina släktingar, för våran bön är mäktig. Våran bön beror inte på vad vi har gjort eller hur vi lever, utan våran bön beror på våran tro. Vi är rättfärdiga genom tro. Och vi har också makt över ondskan, säger Bibeln. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Inte lite av hans välde, utan hela hans välde. Ingenting ska någonsin skada er. Så det finns någonting i att vi har fått makt över saker som inte borde vara i våran värld. Vi har fått makt över ondskan. Vi kan ju vara skillnad där vi är. Och det är också vårt tal. Vi har auktoritet i vårt tal. Amen säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror det han säger, så ska det ske. Då ska det ske. Så det finns någonting i vårt tal. När vi talar ut saker så sker det när vi gör det i tro. Nummer tre. Som definierar oss som kristna eller som troende eller en kristen. Det är våran enhet. Om du antecknar just nu, skriv våran enhet och gör ett bindestreck och så skriver du kyrkan. Vi är enade i kyrkan. Om du inte är van att gå i kyrkan, om du kollar på det här online eller om du är på ett av våra campus som besökare, så finns det någonting i kyrkan som kan föda ditt liv. I Matteus 16 och 18 så står det: jag säger dig, säger Jesus då till Petrus. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Matteus 16 och 18. Här kommer första gången ordet ekklesia i bruk. Ekklesia är kyrka på grekiska. Och ekklesia är det grekiska ordet för en samling av människor med purpose. En samling av människor med syfte. Vi är alltså inte bara en samling av människor som inte gör någonting. Vi är en samling av människor som har ett syfte. Det finns ett syfte till att vi gör söndagar. Det finns ett syfte till att du är där du är idag. Att vi gör kyrka tillsammans. Ekklesia är en samling av människor med ett syfte. Och det här användes i grekiskan. Om olika grupper, det kunde vara politiska grupper, det var en ekklesia. Det kunde vara syföreningar, det var en ekklesia. Det kunde vara någon LAN-klubb, inte då kanske, men som var ekklesia, en samling med syfte. Men kristna tog över det här namnet och det blev vårat namn, ekklesia, en samling med syfte. Det arameiska ordet som Jesus använder, nu, jag vet att nu blir det mycket grekiska och arameiska och grejer här, jag måste bara få spotta ur med det lite i alla fall. Men arameiska ordet för kyrka är kenista. Om jag ens uttalar rätt, kenista. Och på engelska översatt, true people of God. True people of God. Kyrkan, säger Jesus, är inte ett bihang till världen. Det är inte någonting vi gör i periferin. Det är inte någonting vi bortprioriterar. Det är inte en hobby vi gör om vi hinner med. Utan kyrkan är vi. Du är en del av kroppen. Du är kyrkan. Vi är kyrka tillsammans. Och då står det så här. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst för att bygga upp Kristi kropp, alltså kyrkan. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi hinner inte gå in på alla de här tjänstegåvorna som räknas upp här. Men det vi kan säga är att dina gåvor behövs. Den Gud har kallat dig till att vara, vare sig du tror eller inte. Du har gåvor i ditt liv. Och de behövs i kyrkan, i ekklesia, i en samling med mål och mening. Vi kommer inte tomhänta till kyrkan. Din gåva kompletterar kyrkan, samlingen. Din gåva verkar i foajén när du ser någon som ingen annan ser. Din gåva verkar i kyrksalen när du ser någon som ingen annan ser eller ber för någon som ingen annan han ber för. Din gåva verkar i församlingen vad du än gör. Kyrkan är kallad att vara en enhet och Bibeln säger att där enhet råder, det befaller Guds välsignelse. Paulus hade problem med att kyrkan började gå vilse. När han skriver till kyrkan. För att de hade börjat politisera kyrkan. De hade börjat bråka i kyrkan. De hade börjat debattera i kyrkan. Men Paulus uppmanar kyrkan att hålla fast i sanningen. I sanningen som är Jesus. Från honom, i Efesierbrevet 4:11-16 så står det. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter en kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så du har en kraft som Gud har utmätt åt dig. Det finns någonting i dina händer som kyrkan behöver för att nå de människor som vi ska nå. Men vi växer inte genom något annat än att Jesus får vara i centrum. Jesus är i centrum. Allt vi gör, alla våra gåvor, varje söndag är en möjlighet att sätta Jesus i centrum. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Du är en del av kroppen. Du är en del av kroppen. Och om du behöver säga det till dig själv, om du känner att så här, men jag passar inte in, eller jag borde inte vara här, eller kyrkan kommer falla ner för, på grund av det jag har gjort. Vet du vad? Du är en del av kroppen. Min tro kan hjälpa dig när du har svag tro. Din tro kan hjälpa mig när jag har svag tro. Vi behöver varandra. Vi är en del av kroppen. Nummer 4, det som definierar någon som kallar sig för kristen här, vårt tjänande. Ty människosonen, säger Markus 10:45, ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Om vi är kristianos, om vi är efterföljare, så betyder det att vi också borde likna Jesus mer och mer, ju mer vi umgås med honom, eller hur? Och det betyder också att vi borde tjäna andra människor och ge vårt liv till andra människor. Kanske tjäna på summer camp, eller kanske vara med i ett team, eller kanske be för människor, eller vara med på något sätt och tjäna andra människor. Jesus hade all rätt i världen att komma på en vit häst, guns blazing, och bara rida in här och sparka in dörren och säga, nu får ni skärpa er, och så liksom kräva vår undergivenhet. Men Jesus är så fantastisk. Innan han dör på ett kors så går han ner på sina knän Och så tvättar han lärjungarnas fötter. Han som är kungars kung och herrars herre går ner och gör någonting som på den tiden bara slavar i fångenskap gjorde. Tvättar människors smutsiga fötter. Det för mig blir ett glasklart budskap. Jesus säger till oss att vi behöver tjäna andra människor. Den som vill bli störst i himmelriket måste bli minst här. Den som vill följa Gud behöver också följa genom tjänande. Ni är kallade till frihet, säger Galaterbrevet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Vi är fria, säger Paulus. Vi är inte längre under lagen, men frihet kommer med ansvar. För att det som verkar som att när det verkar som att vi har blivit lämnade till oss själva, eller vad det nu kan vara, våra egna drömmar, våra begär, och när det inte är i linje med att följa Jesus, då viker vi av. Då tappar vi det. Vi kanske kommer på avvägar. Det är så lätt att vi fastnar i här och nu och det som inte funkar eller saker som vi längtar efter. Men Paulus, han uppmanar kyrkan att istället för att använda vår frihet till vårt eget, eller för att liksom tjäna oss själva eller vårt inflytande eller egen vinning, så säger Paulus att det finns frihet i Kristus. Och det är för att tjäna och ge andra människor kärlek. Hur kan du tjäna? Det finns många sätt. Som jag sa, varför inte vara med på summer camp, eller vara volontär i kyrkan, eller ge av din fritid, eller tjäna Gud och göra mer plats för honom i ditt liv. För att andra människor också skulle få ett möte med Gud, det som du själv fick. När vi bygger Guds hus, så bygger han vårt hus. Lyssna, du kommer aldrig komma på andra plats om du sätter Gud på första plats. Ska vi bli det vi drömmer om, eller det Gud drömmer om för vår kyrka? Vart du än är, om vi ska bli 500 i Jönköping eller 10 000 här i Stockholm, eller jag vet inte. Då börjar det med att vi ser våran gåva och våran tjänst som en del av helheten. Och vet du vad? Vi tjänar inte människor. Vi tjänar inte för att vi ska få någonting, utan det vi gör är att vi tjänar kungars kung och herrars herre. Vår lön är inte här, säger Bibeln, utan den är i himlen. Därför kan vi göra skillnad här och nu. Nummer 5, näst sista punkt. Jag hoppas att du klarar lite till. Är du med mig online? Sträck på dig. Våra campus. Nummer 5 som definierar en troende, en kristen, är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är det bästa vi har. Matteus 28, så säger Jesus så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen, inte lite makt, utan all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör folk till lärjungar. Han sa inte, gå inte och stäng in, gå inte och gör något annat, utan gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det som definierar en Jesu efterföljare är att vi har förstått vårt uppdrag. Att du har förstått att du sitter på någonting som bara du har. Att vi som troende inte bara går på julgudstjänst eller kanske tar oss någonstans till någon religiös plats, utan att vi faktiskt inte bara bockar av våran tro, utan lever ut våran tro. En Jesu efterföljare definieras av att man har förstått sitt uppdrag. Att utanför de här fyra väggarna, eller utanför dina fyra väggar, så finns det en granne, det finns en vän, det finns en kollega, det finns en klasskompis som just nu behöver höra att det finns någon som älskar dem, att det finns någon som har ett liv för dem, att det finns någon som tror på dem. Och vad som än har hänt och vad man än är fast i, så finns det frihet hos Jesus. Om inte de får höra det från dig, om inte de får höra det från dig som är deras granne eller deras kollega, vem ska de höra det från? Du har chansen att göra ditt uppdrag varje dag och se till att människor inte går evigt förlorade. Du, min vän, titta på mig nu. Du, min vän, alla våra campus, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm. Du, min vän, sitter på pusselbitar. Och min dröm är att när jag kommer till himlen en dag och möter min skapare, så ska jag inte ha en enda pusselbit kvar i mina fickor. Utan att jag har delat ut varenda pusselbit jag har och lite till. Om jag inte har tillräckligt med pusselbitar, så kommer jag ta från dig och så kommer jag ge till någon annan. Varför då? För att vårt uppdrag är så viktigt. Att vi får spendera evigheten med människor som finns runt omkring oss. Nummer 6. sista punkten som definierar våran tro, som definierar våran kärlek, eller våran kristen, som definierar kristen tro, är hans kärlek. Hans kärlek. Ty så älskade Gud världen, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Evigt liv. Gud älskar världen så mycket att han gav den sin enda son. Han lämnar alla de 99 fåren, säger han i en annan text, för att springa efter det enda fåret som har sprungit bort. Han gav sin enda son för får. Det står i Bibeln, inte jag. För får. Jag hade inte gett min son för någonting. Jag älskar min son, jag vill ha honom nära, jag tänker inte ge bort honom till någonting. Men Gud gav sin enfödde son för att du och jag skulle ha evigt liv. Hans kärlek definierar dig och mig. Hans kärlek är det som gör all skillnad. Det är hans kärlek i våra liv som är grunden för våran tro, grunden för våra liv. Det som definierar oss som Jesu efterföljare är också vår kärlek till varann. Hur ska människor se att vi följer Jesus? Jo, Bibeln säger att man ska se det genom den kärlek som vi visar varandra. Då ser man att vi är hans lärjungar. Hur ska det märkas? Jo, genom vår kärlek till varandra. Genom det vi gör, att vi ger bort en pusselbit här, en pusselbit där. Jag älskar det här bibelordet i 1 Johannes 4, där det står så här, 4:10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Det är det sjuka. Det sjuka är att du behöver inte förtjäna din plats till Gud. Du behöver inte pressa dig fram till Gud. Han har älskat dig först. Du behöver bara tro. Utan, säger versen, utan det grundar sig att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och sen står det så här i vers 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Men Bibeln säger att med hans kärlek så är vi inte rädda. Lyssna på mig, det finns en frid att hitta hos Gud. Vare sig du är troende eller inte, det finns en frid att hitta hos Gud. Bibeln pratar om en frid som övergår allt förstånd. Shalom. Shalom. Som på hebreiska betyder en frid som övergår allt förstånd. Hur omständigheterna än ser ut, var du än möter, hur hösten än kommer se ut. Allt det där. Du kan vara lugn. Varför då? För det finns en frid inom dig. Så att när allt annat stormar så är du trygg. För du har shalom. För att i hans kärlek, min vän, så finns det ingen rädsla. Vi blir fria oavsett omständigheter. Oavsett hur det ser ut. Vad människor än stämplat dig som eller vad som än händer, så finns en frid inom dig. En kärlek som aldrig tar slut. En kärlek som definierar dig. Och vart du än är nu, på våra campus eller om du är online, så vill jag ge dig möjligheten den här dagen att följa Jesus. Att bli en efterföljare. Och som jag sa innan, det är nästan löjligt enkelt. Det enda du behöver göra är att säga: Jesus, om du finns, om du är på riktigt, så vill jag bjuda in dig in i mitt liv. Jag vill ha den där friden, jag vill känna den där kärleken. Jag vill definiera mig som någon som har ett uppdrag, någon som är älskad av dig, Jesus. Du behöver inte ha läst hela Bibeln, du behöver inte kunna allting, du behöver inte förstå allting. Men jag hade önskat att du gav honom en chans idag. Så vart du än är, om du är på ett av våra campus eller om du är online, så skulle jag vilja ge dig chansen här idag att ta ett beslut som kommer förvandla ditt liv. Vi gör det väldigt enkelt. Om du är på ett av våra campus eller här så bara böj ditt huvud. Blunda en liten stund så att ditt beslut inte påverkas av vem du kom hit med eller vem du står bredvid. Och är du online, så varför inte också göra det? Jag kommer räkna till tre. Och när jag räknar till tre så vill jag bjuda in dig att räcka upp din hand som ett tecken på att du vill ta emot Jesus. Det spelar ingen roll om du är på andra sidan länken. Jag hoppas att du vill vara med i det här. Gud har en framtid för dig. Om du tagit steg bort från honom, så kan du komma tillbaka till honom. Om det är första gången du tar emot honom, så är det här din stund. Så alla blundar, böjer sina huvuden. Ett, två, tre. Räck din hand, vart du än är. Online, eller på campus, eller här. Tack Jesus. Jag vet att det är flera som räcker sina händer. Underbart. Ni kan ta ner era händer. Så ska vi be en bön med de som tagit ett beslut här idag. Om du är på ett campus nu, varför inte be med den här bönen? Det här kanske är deras första bön. Låt oss vara med i rummet när vi ber den här bönen tillsammans med dem. Är ni med? Tack Jesus, det här är din bön. Be nu. Tack Jesus för att du har rört vid mig. Förlåt mig mina felsteg. Förlåt mig min synd. Men från och med idag är allting nytt. Och jag är vit som snö. Från och med idag är jag din och du min. I Jesu namn. Och alla sa amen. Amen. Tack för att jag fick dela den här stunden med er idag. Ha det bra.
Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.